De samtalen kommer också att gälla det omfattande program för återuppbyggnad som regeringen föreslagit för den krigshärjade Jaffna-halvön, inemot 750 miljarder utlovas, om att öppna en landsväg mellan det rebellkontrollerade området och resten av Sri Lanka. Sri Lankas nya regering är angelägen att visa sin beslutsamhet att finna en varaktig politisk lösning. Vapenvilan är en viktig början på den processen, men en verklig fred inom klart synhåll först när de politiska förhandlingarna inleds. Bengt Turner, Hongkong.
Januari 1995, USA och Elvis.
Nu till USA, för idag är det fest i Memphis, Tennessee. Elvis Presley skulle ha fyllt 60 år och hans fans vallfärdar från när och fjärran. För Elvis var den största. One night with you
is what I'm now praying for. Elvis ändrade populärmusiken för all framtid och han gav den amerikanska ungdomen smak för revolt. Med sånger som One Night With You visade han hur farlig han var. En natt med dig är allt jag vill ha. Det sa man inte hur som helst 1958. Det gör man förresten fortfarande inte i medelklass Amerika. Nu har medelålders fans från hela världen samlats i Memphis för en 3 dagars födelsedagsfest som slutar idag. Tusentals väntas äta av födelsedagstårtan på gräsmattan vid hans hem Graceland senare idag. Igår kväll höll Memphis symfoniorkester sin årliga Elvis Birthday Concert. Flera tv-kanaler har haft minnesprogram och visat gamla Elvis-filmer. I USA är Elvis fortfarande känd som kungen. Säger man The King så menar man Elvis. Hans Graceland besöks av över 600 000 personer varje år. Elvis första hit var Heartbreak Hotel som nådde första platsen på den amerikanska hitlistan i mars 1956. Efter det hade han ytterligare 9 hits bara under resten av det året. Elvis hade sammanlagt 107 låtar på den amerikanska topp 40-listan under åren 1956 fram till sin död 1977. Dessutom spelade han med i otaliga filmer. Elvis dog vid 42 års ålder, sorgligt nerknarkad och ensam i sitt hem i Memphis. Staffan Ekendahl i Washington.
Den 8 januari 1995, Turkiet.
Utrikes igen. Turkiets författning ska få en mer demokratisk utformning. Den konstitution som militärjuntan utformade på 80-talet inskränker yttrandefriheten kraftigt. Men vid en tv-sänd presskonferens i helgen har premiärminister Tansu Çiller lovat förändringar.
Den lagparagraf som premiärminister Çiller vill avskaffa har under de senaste åren fört hundratals intellektuella, författare, journalister och fackföreningsfolk i fängelse. Den talar om statens odelbara enhet och det innebär att var och en som i tal eller skrift sympatiserar med till exempel kurdernas sak straffas hårt. Turkiet har dragit på sig skarp internationell kritik för den här sortens inskränkning av yttrandefriheten. Speciellt häftig blev reaktionen när 8 kurdiska parlamentsledamöter nyligen dömdes för påstått samröre med den förbjudna separatistorganisationen PKK. De hårda domarna håller på att kosta Turkiet det efterlängtade närmandet till EU. Om nu Çiller skulle få igenom en lagändring och den skulle göras retroaktiv kunde det innebära att många politiska fångar blev fria. Det kurdiska partiet som i fjol bannlystes för så kallad separatism skulle också få upprättelse. Den turkiska premiärministern aviserade även en del andra politiska reformer, bland annat rätt för fackföreningsledare, universitetsstuderande och akademiker att engagera sig politiskt. Allt det här är reformer som den hårda konservativa kärnan inom Çillers eget regeringsparti länge bromsat i förvissningen om att det skulle luckra upp motståndet mot ett kurdiskt självstyre. Inte heller den turkiska militären som i 10 år försökt krossa PKK kan väntas visa förståelse för demokratiseringssträvandena. Det som ändå skulle kunna vända utvecklingen är just omvärldens kritik och påtryckningar mot Turkiet, som i längden inte har råd att isoleras internationellt.
Åke Wiklund, reporter.
Och i helgen har polisen beslagtagit en kurdisk tidning i Turkiet. Myndigheterna anklagar tidningen för att sprida propaganda för ett självständigt Kurdistan. 13 000 exemplar av den kurdiska tidningen Özgür Ülke i Istanbul beslagtogs på order av en domstol som inrättats enbart för fall som rör terroristbekämpning i Turkiet.
Åttonde januari 1995. President Reagan spelade under täcket med Sydafrika bakom ryggen på sin egen kongress.
Hela den tid som Sydafrika utsattes för sanktioner såg USA ändå till att Sydafrika fick tillgång till uran för sitt kärnkraftverk. I gengäld krävde USA att Namibia skulle få bli en självständig nation. Detta hittills hemliga avtal avslöjas nu i en bok.
Att Sydafrika under hela sanktionstiden hade tillgång till anrikat kärnbränsle har varit en källa till många rykten. Men nu avslöjas att kärnbränslet till ett värde av $250 miljoner kom från Frankrike 1982 med personligt godkännande från USAs då nyvalde president Ronald Reagan. Som därmed bröt mot USAs egna lagar om att inte sprida kärnbränsle till ett land som inte var öppet för inspektion. Ett lagtråd som senare upprepades med förbjuden vapenhandel i den så kallade Iran-Contras-affären. USA krävde som motprestation att kärnkraftverket utanför Kapstaden skulle släppa in amerikanska inspektörer, vilket skedde 2 veckor efter leveransen av uranet. Och att Sydvästafrika skulle få sin självständighet. Och de samtalen inleddes 4 veckor efter leverans, vilka till slut ledde till staten Namibia 1990. Detta märkliga avtal avslöjas nu i en bok av en amerikansk ekonomijournalist och det bekräftas av den dåvarande utrikesministern i Sydafrika, Pik Botha. Pik Botha förklarar att hela Sydafrikas kärnkraftsprogram stod på randen till kollaps och bedyrar att misstankarna om att Sydafrika höll på att tillverka kärnvapen var helt felaktiga. När jag lovade att Sydafrika aldrig ens skulle provspränga en atombomb utan att först informera USA ändrades Reagans hela inställning, säger Pik Botha. Vincent Albeck, Kapstaden.
Klockan 07 den 9 januari 1995. Ryssland, Tjetjenien.
Ja, striderna i Tjetjeniens huvudstad Grozny tycks nu ha stoppats. För ungefär en timme sedan tystnade artillerielden. De ryska militära befälhavarna i Grozny har av den ryska ledningen beordrats att från nu på morgonen iaktta en 2 dagar lång vapenvila i striderna. Men den ryska framstöten är enligt vår korrespondent i Moskva utformad som ett kapitulationserbjudande. Tjetjenierna måste lägga ner vapnen och frige alla fångar.
Sverige den 9 januari 1995.
Nya regler för arbetslöshetsförsäkringen och på utbildningsområdet försämras studiestödet. Dessutom försvinner reserabatterna på tåg för studenter från den 1 juli. Men den som antas till högskoleutbildning med teknisk och naturvetenskaplig inriktning föreslås få 12 000 kronor i månaden i arvode. Regeringen vill också minska biståndet till andra länder och utgifterna för invandring minskas med 800 miljoner genom bland annat skärpt inresekontroll och effektivare asylprövning. Statliga myndigheter föreslås få sina anslag minskade med 11% utöver redan fattade beslut, men ett undantag är skattemyndigheterna.
Barbro Nordvall med några av de viktigare nyheterna ur budgeten. Ja, ett av regeringens viktigaste mål i den nya budgeten är att få ner arbetslösheten, att skaffa fler jobb. Men hur snabbt det ska gå, det sägs inte rakt ut. Finansminister Göran Persson tycker att det vore otaktiskt att göra det nu.
Det är bara det att vi tycker inte att vi på den punkten behöver dra oss in i en ny debatt om olika typer av målsättningar. Och vi kommer hela tiden att pressa tillbaka arbetslösheten så mycket som vi förmår. Och det klarar vi utan några diskussioner om fixa måltal.
Men det var den viktigaste frågan för Socialdemokraterna i valrörelsen. Ni måste väl ha ett mål för er politik?
Fortsatt viktigaste frågan att vända arbetslösheten neråt. Och målet sen ska vara 3% eller 4% eller 5%. Det är faktiskt just nu underordnat. Det viktigaste är att vi kommer under 10, att vi kommer under 8, att vi kommer under 7. Det är där vi ligger. Så att jag menar nog att den där diskussionen skjuter lite vid sena målet.
Men det är inte lite märkligt? Det är precis det ni kräver att EU ska göra. Sätta upp ett mål för hur mycket man ska få ner arbetslösheten i Europa. Men i Sverige så gör ni inte själva.
Ja, det är faktiskt så att i Sverige har vi ingen som helst tveksamhet omkring den så att säga, inriktningen av politiken. Vi har ju inte riktigt samma läge ut i Europa. Så där kan det finnas en poäng i att binda de politiska krafterna vid måltalet.
För mindre än ett år sedan i ett oppositionsalternativ så sa ni att det gick att snabbt få ner arbetslösheten. Nu är det enligt budgeten en långsam process.
Ja, det var inte...
Är det här en klarsyn då som har drabbat er i regeringsställning?
Man drabbas aldrig av klarsyn, utan det infinner sig så som ibland en skänk från ovan. Men det är ganska enkelt, redaktören, om man tittar på de förutsättningar vi då hade. I ett läge där du har framför dig en regering som bedömer att räntan ska falla till 5,5%. En uppåtgående internationell konjunktur, en svensk konkurrenskraft som är överlägsen. I det läget fanns det utrymme för en mycket, mycket offensivare politik för sysselsättning än vad vi idag har. När vi har ett statsskuldsproblem som håller på att knäcka oss. Det är en helt ny situation och det måste man se.
Nu ska ni betala då ett arbetsmarknadspaket här genom engångsvisa åtgärder. Ska ni sälja ut Nordbanken i år för att betala bekämpning av arbetslöshet?
Ja, riktigt så rått ska man inte uttrycka sig. Men vi vet ju att vi under året kommer att göra förändringar som innebär att vi får engångsvisa intäkter. Det kan vara, som du säger, exempelvis en utförsäljning av Nordbanken. Det kan också vara andra saker.
Finansminister Göran Persson intervjuad av Anders Jonsson. I kommentarerna från arbetsmarknaden så tycker LO att regeringen har höga ambitioner när det gäller arbetslösheten just. Och LO-ordföranden Bertil Jonsson är inte missnöjd trots att inget konkret mål anges i budgeten. TCOs ordförande Inger Olsson tycker att regeringen är för vag när det gäller målet för sysselsättningen. Och på arbetsgivarsidan säger SAFs chefsekonom Jan Herin att regeringen med den här budgeten inte kan få ned statsskulden tillräckligt för att räntorna ska kunna sjunka och att det hämmar tillväxten som är nödvändig för sysselsättningen. Ja, alla får som sagt räkna med försämrad ekonomi framöver. Här exemplet familjen Marie Höglund och Lars Wiström som bor utanför Sundsvall med sina 3 barn, 4, 6 och 9 år gamla. Sänkningen av barnbidragen slår för hårt och mot fel personer, tycker Marie Höglund.
Ja, det tycker jag är för jävligt helt enkelt. Att de tar av oss då som har det nästan sämst ställt. Det går ju inte ihop nu, så då kommer de inte göra det sen heller.
Det är fel av finansministern att vältra över landets budgetproblem på familjer som inte har en chans att klara av dem, tycker Marie Höglund. Hon är själv arbetslös och hennes man som är mattläggare har tillfälligt arbete. Och Marie Höglund medger att det samtidigt ligger i deras eget intresse som arbetslösa att man nu gör vad man kan för att få fart på Sveriges ekonomi.
Jo, naturligtvis. Men när blir det då? Blir det om 5 år eller vad då? Jag tror inte att det kommer att hända någonting inom den närmaste framtiden i alla fall.
Om laglösheten och det politiska våldet i dagens Burundi. Dessutom en liten kort historieåterblick. 11 januari 1995.
Och så gäller det Afrika. I Rwandas grannland Burundi har laglöshet och politiskt våld blivit vardagsmat. Den demokratiseringsprocess som inleddes för några år sedan har alltmer ökat spänningarna mellan folkgrupperna Hutuer och Tutsier. Marianne Kilberg rapporterar från Burundis huvudstad Bujumbura.
Igår eftermiddag kom en ung man in genom huvudentrén här på hotellet, gick förbi receptionen och in till hotelldirektören och sköt honom. Direktören hade tur, skottet missade hans hjärta med några centimeter. Motivet kan ha varit politiskt, etniskt eller helt enkelt kriminellt. För i den politiska krisens spår blomstrar kriminaliteten här. Varje dag mördas några personer. Ofta är det halvkriminella ungdomsgäng som har förvandlats till ett slags miliser. Dessa banditgäng finansieras av ett antal välkända affärsmän. Alla vet det, men ingen gör något åt det. Dessa män vill sätta käppar i hjulet för den demokratiseringsprocess som Burundi startade för några år sedan och tvinga fram en militärkupp. För snart 3 år sedan var det fria demokratiska val här i Burundi, de första någonsin. Hutuernas parti Frodebo vann stort och Tutsierna som fram till dess styrt landet som en enpartistat och dessutom förtryckt och diskriminerat majoritetsfolket Hutu. De Tutsierna befann sig plötsligt i opposition. De politiska partierna här är egentligen etniska partier.
I think that the biggest problem today in this country, the fact that make impossible to solve the crisis that we are facing, is that so-called democratic system. Because today in Burundi there are Hutu people.
Det största problemet här i Burundi är den så kallade demokratiska processen, säger Innocent Muhoze, journalist på den burundiska televisionen. Han menar att folket blivit allt mer splittrat. Förr, säger Innocent Muhoze, dödade Hutuer Tutsier och tvärtom när deras ledare sa till dem att göra det. Nu har vi kommit dithän att folket hatar och misstror varandra tillräckligt för att döda utan order uppifrån. I det folkvalda parlamentet har Hutuerna nästan 3/4 av platserna, men regeringen är en koalition mellan Hutuer och Tutsier. Och Tutsierna har 40% av ministerposterna trots att det vida överstiger deras valresultat. Denna samlingsregering som skulle kunna vara handlingskraftig är oerhört svag och splittrad. Den har inte kontroll över landet och ofta är den totalt handlingsförlamad. Regeringskollegor misstror varandra och tror de andra om att bara vara demokratins ögontjänare. Den egentliga makten har den Tutsi-dominerade armén och det är så länge armén är lojal med regeringen och demokratiseringsexperimentet som det kan fortgå. Marianne Kilberg, Bujumbura, Burundi.
Den 11 januari 1995, att det fortfarande är stor spänning mellan Egypten och Israel. Det visar tydligt en pågående författarmässa i Kairo, Egypten.
Den fredsprocessen i Mellanöstern staplar sig fram, ifrågasätts allt oftare Israels första fredsavtal med ett arabland, det med Egypten. Det är 15 år sedan Camp David-avtalet slöts, men relationerna mellan Egypten och Israel är fortfarande mycket svala.
Nu till helgen öppnar den stora internationella bokmässan här i Kairo med gäster, delegationer och bokbås från hela världen. Hela världen utom grannlandet Israel. Bokförläggare från de städer som geografiskt sett ligger närmast Kairo, Tel Aviv och Jerusalem är inte välkomna. I Israel talar man bekymrat om den kalla freden. Man sörjer det faktum att de egyptiska grannarna inte kommer på besök och att egyptiska intellektuella vägrar träffa israeliska kollegor. Här i Egypten däremot är de intellektuella stolta över denna frostiga relation. Det faktum att det egyptiska folket inte besöker Israel är ett bevis för att freden är en skrivbordsprodukt mellan två regeringar, säger man i Kairos författarkretsar. Sedan Egypten och Israel slöt fred har 15 000 egyptier besökt den judiska staten. Det är i snitt 1000 personer per år. Inte mycket för ett land med 55 miljoner invånare. Särskilt inte som det sägs att de flesta av dessa Israel-resenärer varit diplomater, ämbetsmän och några få affärsmän. Egyptisk medelklassturism till Israel är nästan otänkbar. Och sedan Israel slöt fred med Jordanien nu i oktober har det egyptiska motståndet mot en så kallad normalisering av relationerna till Israel gått upp i varv. Dagspressen innehåller i stort sett dagligen inlägg mot en normalisering. Och den största tidningen Al-Ahram genomförde nyss en opinionsundersökning som visar att en majoritet av egyptierna är emot en uppvärmning av freden med Israel. 75% sa sig vara emot att israelisk industri etablerar sig i Egypten. 71% sa att de aldrig skulle köpa israeliska varor. Och 63% sa sig vara emot att själva besöka Israel. Argumenten mot en normalisering är entydiga. Så länge Israel fortsätter att ockupera arabisk mark och utöva våld mot palestinierna kan inte den judiska staten vänta sig några normala relationer till sina arabiska grannar, säger man. De egyptiska debattörerna kräver att Israel avträder all ockuperad mark, det vill säga Västbanken, Gaza, södra Libanon och Golanhöjderna. Innan dess kan det inte bli fråga om att besöka Israel, ta emot israeliska författare eller visa israeliska filmer i Kairo. Och trots den pågående fredsprocessen är den allmänna uppfattningen i ett land som Egypten att Israel inte gjort tillräckligt. Enligt Al-Ahrams opinionsundersökning svarar 58% av egyptierna nej på frågan om fredsprocessen gynnat palestinierna. Cecilia Udén, Kairo.
Elfte januari 1995. Inte bara Sverige har dålig fart på sin valuta.
Nu en darrig vecka på Europas valutamarknader. Kronan har ju försvagats gentemot D-marken, men ännu mer har Spaniens peseta och Italiens lira tappat i värde i förhållande till den tyska valutan. Och det beror på politiska kriser i de båda länderna.
I Rom måste president Scalfaro den här veckan bestämma sig för vem han ska ge uppdrag att bilda Italiens nya regering sen Silvio Berlusconi tvingades avgå före jul. Mötena avlöser varandra i Rom. I Spanien försöker premiärminister Felipe González att rentvå sig och sitt socialistparti från anklagelser om att ministrar i mitten av 80-talet hade gett klartecken till ett så kallat smutsigt krig mot den baskiska ETA-rörelsens terrorkommandon. Ett godkännande av att ETA skulle bekämpas med sina egna vapen, mord och attentat. Mellan 20 och 30 personer ska ha dödats i de här attackerna som utfördes av en hemlig organisation med initialerna GAL. Det är tidigare poliser, medlemmar av GAL, som nu nästan dagligen kommer med nya anklagelser i en spansk oppositionstidning om att också ministrar i den dåvarande regeringen, ledd av Felipe González, skulle ha sagt ja till den här formen av statsledd terrorism. I ett försök att få slut på alla anklagelser led sig González bli intervjuad i TV i veckan. En allvarlig González bestred med återhållen vrede alla påståenden och satte hela sin prestige på spel när han försäkrade att regeringen alltid har bekämpat ETA med demokratiska och lagliga medel. Och han sa nej till alla krav från oppositionen om att regeringen ska avgå och utlysa en nyval. Han pekar också på att ekonomin nu börjar ta fart. Men oppositionen lät sig inte övertygas utan upprepade kraven på att regeringen ska gå. Och även om González gjorde ett kraftfullt intryck så kunde han inte skingra marknadens farhågor för att det kan komma fram fler politiskt skadliga detaljer i de fortsatta utredningarna av hela den här affären. Detaljer som kan kasta ut Spanien i regeringskris och nyval och försvåra arbetet med att få ned budgetunderskottet. Pesetan fortsatte stå under starkt tryck igår och drog också med sig grannlandet Portugals Escudo. Men González fick också stöd. De katalanska nationalisterna upprepade uttryckligen att de fortsätter att stå bakom socialistregeringen. Och med det stödet kan González fortsätta att regera. Om inte nu utredningarna skulle få fram så besvärande fakta att regeringens trovärdighet helt undergrävs.
Jan-Olof Pettersson.
Efter januari 1995. Sveriges representant i EU fick vara med om det förhör som alla nya kommissionärer får vara med om. Hon är sosse och hon är tämligen till åren kommen, men hon är en duktig kvinna anses det. Men hon åkte på världens fiasko i utfrågningen där.
Danmarks tidigare statsminister Poul Schlüter, som också är en av EU-parlamentets vice talmän, anser att EU-parlamentets kritik av Anita Gradin och fyra andra blivande kommissionärer är löjeväckande och att den bara visar parlamentarikernas mindervärdeskomplex. Till tidningen Berlinske Tidene säger Schlüter att det handlar om ett slags maktkamp där EU-parlamentarikerna ska visa upp sig. Kommissionärerna bör bedömas efter hur de utövar sitt ämbete, inte på grundval av en kort dialog, säger Schlüter.
Jag kunde inte lova EU-parlamentet guld och gröna skogar och det var därför jag underkändes i förhöret med parlamentet. Ja, det sa Sveriges EU-kommissionär Anita Gradin när Rapport träffade henne i Stockholm igår kväll.
När jag gick till den här utfrågningen så, och innan så hade jag bestämt mig för att jag ska syssla med frågor som är mycket kontroversiella. Och jag tänker då också vara hederlig och säga att jag kan inte lova guld och gröna skogar. Jag kan inte i förväg säga att så här ska vi klara ut det här. Utan, och det var jag hederlig att säga. Och det är det som man då tycker att man hade velat. Men jag visste ju mycket väl att hade jag ställt upp på det här, då hade man jagat mig med blåslampa. Och det hade ni också journalister kunnat göra. I 5 år framåt, varför det väl levererar du inte?
Är det bättre att få en näsa idag så här i början av arbetet än att jagas med blåslampa i 5 år?
Ja, det var det val jag gjorde innan jag gick dit.
Och det var Elisabeth Höglund som intervjuade.
Oj, 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 Gradin, skriver oberoende liberala Sydsvenskan i Malmö, som visserligen håller med om att Anita Gradin blivit en del i EUs maktspel när parlamentet vill demonstrera sina nya muskler. Men det går inte att komma ifrån att Gradin stundtals gjorde ett svagt och osäkert intryck och svävade på målet när det gällde hennes huvudsakliga ansvarsområden, nämligen asyl- och polisfrågor. Och hon formulerade sig på ett sätt som kanske fungerar i svensk vardagspolitik, men knappast inför krävande EU-parlamentariker, skriver Sydsvenskan. Det hela är mycket olustigt, tycker liberala Nerikes Allehanda i Örebro. Att också de andra nordiska kandidaterna, Danmarks Ritt Bjerregaard och Finlands Erkki Liikanen, utsattes för parlamentets beska, delvis småskurna och illvilligt personliga kritik, visar att många ledamöter är ute efter att ställa till trassel och då ger sig på några som man tycker politiskt ofarliga offer. Tyvärr, konstaterar Nerikes Allehanda, så blir det inte lättare av att Anita Gradin faktiskt inte är en svensk företrädare av den höga nivå som varit bäst. Hon går inte i stats- eller utrikesministerklass och kan inte förväntas bli en av de ledande inom kommissionen. Nerikes Allehanda skriver.
januari 1995. Folkpartiet får ny partiordförande.
Men det här är Dagens Eko med Kurt Lindberg och Anna Hernick. Ja, Folkpartiets valberedning föreslog idag att Bo Könberg ska väljas till folkpartiledare efter Bengt Westerberg. Valberedningens ordförande Karl-Anders Ivarsson motiverade valet så här.
Vår bedömning är att Bo Könberg har den största ledarerfarenheten av de kandidater som har varit aktuella. Att han är en engagerad socialliberal ideolog. Att han är en lysande debattör som samtidigt har en förmåga att lyssna på andra och ta till sig argument.
Valberedningen var inte enig. Bo Könberg har betraktats som en kompromisskandidat eftersom Folkpartiets länsförbund förespråkat i synnerhet Maria Leissner men även Ann Wibble. Varför väljer då Bo Könberg att kandidera trots att han är den av de tre som fått det svagaste stödet?
Man kan väl säga att huvudskälet till det ändå är att jag tycker att om man i många års tid har varit verksam i en folkrörelse som Folkpartiet är och flera människor vill att man ska ställa upp så bör man göra det.
Borde du inte ha tagit det här som en signal att kanske inte tillräckligt många folkpartister ville att du skulle ta jobbet?
Den frågan ställde jag mig förstås i december. Samtidigt gjorde jag bedömningen att hade jag nu ställt upp så skulle jag inte ompröva den frågan för den valberedningen som ju partiet har valt för att hantera valfrågor.
För första gången i Folkpartiets historia tycks det nu bli öppen strid om partiledarposten. Ann Wibble och Maria Leisner väntas utmana Bo Könberg på landsmötet den 4 februari. Folkpartiets valberedning hade idag chansen att för första gången utse en kvinna till Folkpartiets partiledare. Vad betyder nu det här valet av Bo Könberg för Folkpartiets jämställdhetsprofil?
När det gäller den här partiledarposten så har vi varit tvungna ändå att bedöma vem har största förutsättningarna att samla att ena partiet och dessutom har en lång rad andra goda egenskaper. Och då har vi valt Bo Könberg.
Den 12 januari 1995. Celebert besök i svenska riksdagen.
Det är sällsynt med utländska talargäster i den svenska riksdagen, men i eftermiddag har FN:s generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali talat inför ledamöterna i riksdagens plenisal. Boutros-Ghalis tal blev mest en filosofisk utläggning om demokrati. Så här lät det i riksdagshuset idag.
Mr. Secretary General, the floor is yours.
Riksdagens talman Birgitta Dahl välkomnade FN:s generalsekreterare Boutros-Ghali. Sedan generalsekreteraren i översvallande ordalag hyllat Sverige för att vara en generös nation, fast just nu med ekonomiska svårigheter, sedan han också hyllat sina värdar för alla insatser i FN:s fredsbevarande operationer, både de som pågår och de som skett tidigare, ägnade Boutros-Ghali huvuddelen av sitt anförande åt filosofiskt resonemang om demokratibegreppet. Boutros-Ghali har mer eller mindre flytt från frågor om Rysslands krigföring i Tjetjenien tidigare. I omsorgsfullt inlindade ordalag utan namns nämnande får ändå några av Boutros-Ghalis formuleringar anses som kritik med tåspetsen mot Ryssland.
Democracy within and among states is key to peace and to development. It is therefore essential that the international community pursue democracy within and among states. The United Nations can offer invaluable help in this quest.
Demokrati inom och mellan stater är nyckeln till fred och utveckling. Därför är det oundgängligt att det internationella samfundet upprätthåller demokratin. FN kan ge ett ovärderligt stöd för detta, sa Boutros-Ghali. Men FNs insatser i Bosnien är allt annat än en hyllning till demokratin. Det ansåg en grupp demonstranter från organisationen Låt Bosnien leva som fanns utanför riksdagshuset idag. FN stöder angriparen i kriget i Bosnien, hävdade bosnierna i ett öppet brev till generalsekreteraren. Men demonstrationen var tämligen liten. Boutros-Ghali är van vid värre. I före detta Jugoslavien blev han utbuad. I Somalia jagades han nästan iväg.
Reporter i riksdagshuset var Lars-Gunnar Erlandsson. En angelägen fråga för FN-chefen är att få stöd av Sverige och de övriga nordiska länderna för en militär beredskapsstyrka och helst då direkt under generalsekreterarens befäl. Något sånt stöd verkar nu Boutros-Ghali inte kunna få i Sverige, men den svenska regeringen är ändå beredd att skapa förutsättningar för snabbare FN-insatser.
Särskilt efter de fasaväckande händelserna i Rwanda har generalsekreteraren uttryckt ett starkt önskemål om en militär insatsstyrka direkt under FN-chefens befäl. Och statsminister Ingvar Carlsson, som leder en kommission om FNs framtida arbete, har också tidigare uttalat förståelse för detta krav. Men inget av FNs medlemsländer har hittills lovat medverka i en sådan beredskapsstyrka. Och regeringen tycks nu vilja gå en annan väg för att stärka FNs förmåga att ingripa militärt i internationella kriser. För svensk del handlar det om att ha en väl förberedd FN-bataljon klar att med kort varsel ställa till FNs förfogande, men först efter beslut av regeringen. Denna beredskap kan åstadkommas genom att försvarsledningen förorder om att töja på den rekrytering och utbildning av FN-förband som nu pågår. För närvarande tränar arméns olika brigader i tur och ordning en FN-styrka för uppgifter i Bosnien. Detta är ett väl fungerande system och ger många av de aktiva befälen erfarenheter av internationellt fredsarbete. En tanke som nu övervägs är att tidigare lägga rekrytering och utbildning av avlösningsförband så att det alltid finns en bataljon redo för FN-uppdrag om behov av insatser också skulle uppstå i en annan del av världen och regeringen beslutar att Sverige ska delta. Om engagemanget i Bosnien upphör kan en FN-styrka ändå hållas i beredskap. Från och med i höst kommer de värnpliktiga som tas ut vid mönstringen att tillfrågas om de är intresserade av FN-tjänst och de kan då få samöva redan under grundutbildningen. De nordiska länderna har ett utbyggt samarbete när det gäller bidragen till FNs fredsbevarande verksamhet och den förhöjda beredskap för FN-insatser som nu förbereds blir därför en fråga för överläggningar mellan de nordiska försvarsministrarna.
Reportern Börje Remdahl.
Den 13 januari 1995. Statsminister Carlsson om Anita Gradin.
Så till frågan om Anita Gradins vara eller inte vara som EU-kommissionär. Idag kommenterar statsminister Ingvar Carlsson utfrågningen av Gradin i EU-parlamentet. Och han säger att han inte är orolig för att Anita Gradin blir underkänd av parlamentet.
I grunden inte. Jag vet ju att Anita Gradin är en mycket kompetent, mycket kunnig politiker. Och jag vill påstå att på flyktingområdet så är hon en av de mest erfarna i Europa. Sverige är ett land som har arbetat mycket med flyktingfrågor. Under, jag tror, 4 år var Anita Gradin ansvarig för detta. Jag tror att det här är en något förstorad historia. Och jag är övertygad om att Anita Gradin kommer att vara kommissionär tillsammans med sina övriga kollegor och göra ett mycket bra arbete.
Finns ingen anledning att byta ut henne eller föreslå någonting annat?
Vi har nominerat Anita Gradin därför att vi vet att hon är en mycket bra, mycket stark kandidat. Och jag förutsätter att det blir den här kommissionen som kommer att arbeta.
Och det finns ingen beredskap för att göra någonting om hon skulle bli underkänd eller hela gruppen av kommissionärer skulle bli underkänd?
Det finns ingen sådan anledning överhuvudtaget att resonera i de termerna. Skulle det mot förmodan inträffa så får vi ta upp den frågan då.
Statsminister Ingvar Carlsson intervjuad av Thomas Hempel.
Den 13 januari 1995, Frankrike.
Frankrike är just nu ordförandeland i EU och den franska utrikesministern Alain Juppé gör idag en rundresa i de nordiska länderna och under några timmar fanns han också här i Stockholm.
Néanmoins, si l'on veut rendre encore plus démocratique le fonctionnement des institutions européennes.
Men om man trots allt vill göra de europeiska institutionernas mer demokratiska.
Il faudra se poser la question du rapport entre le processus de décision et le poids des populations au sein de l'ensemble européen.
Så måste man ju trots allt fråga sig hur förhållandet mellan beslutsprocessen och det demografiska underlaget i de olika länderna ska vara.
Ja, det var svårt att få Juppé att uttala sig klarare än vad han gjorde i en fransk tidningsintervju häromdagen om att det gäller att lägga ökad betydelse vid befolkningsmässiga demografiska överväganden vid röstfördelningen i EUs beslutande ministerråd. En av de stora frågorna vid Europaunionens regeringskonferens nästa år blir ju hur och om röstfördelningen i det beslutande ministerrådet ska ändras. Det vill säga om överrepresentationen för de mindre EU-medlemmarna nu ska ändras till de större ländernas fördel. Det är en mycket känslig fråga inom EU. Juppé stod fast vid vad han hade sagt men tillade att han ändå hoppas att EU inte står inför en konflikt mellan stora och små länder. Något sånt har man aldrig tidigare haft. Skiljelinjerna har gått efter andra mönster. Men han ansåg att han som fransk utrikesminister har rätt att fundera på de här frågorna. I intervjun i tidningen Liberation hade han också sagt att utgången av regeringskonferensen nästa år, den som ska dra upp riktlinjerna för det framtida EU, den hänger på om Tyskland och Frankrike tillsammans kan komma fram med så balanserade förslag att motståndet mot förändringar försvinner. Juppé var i Stockholm för att lägga fram Frankrikes syn på vad som bör uträttas under det franska ordförandeskapet. Och hans svenska kollega Lena Hjelm-Wallén fick höra att Frankrike lägger tyngdpunkten på att skapa tillväxt och minska arbetslösheten. Juppé sa sig stödja Sveriges värnan om de baltiska staternas intressen. Och i gengäld hade Hjelm-Wallén visat förståelse för Frankrikes strävan efter en aktivare politik i Medelhavsområdet. Något som hade överraskat Juppé.
Jan-Olof Pettersson var det.
Januari 1995, den italienska regeringskrisen på väg mot sin lösning.
Den italienska regeringskrisen kom idag närmare en lösning när landets avgående finansminister Lamberto Dini fick uppdraget att bilda ny regering efter Silvio Berlusconi.
Med valet av Lamberto Dini har Italiens statschef Oscar Luigi Scalfaro visat att han vill ge landet en bred övergångsregering som kan lösa den akuta krisen. Lamberto Dini är en internationellt känd ekonom och partipolitiskt obunden, även om han satt som finansminister i Silvio Berlusconis avgående regering. Redan ryktena om att Dini kunde komma att utses till regeringsbildare hejdade idag den italienska lirans olycksbådande branta fall. Efter veckor av kaos och politisk oro har president Scalfaro visat sig stå emot de hot och påtryckningar som har kommit från nyfascisterna och Berlusconis eget parti, som båda krävde Berlusconi kvar vid makten eller snara nyval. Det tredje tidigare regeringspartiet, Nordliga förbundet, lämnade i december koalitionen och tvingade därmed Silvio Berlusconi att avgå. Men rebellpartiet splittrades i och med sitt avhopp i två falanger för och emot Berlusconi. Och därför är det svårt att veta hur styrkeförhållandena egentligen ser ut i det italienska parlamentet. Svaret på den frågan ges inom kort när regeringsbildaren Lamberto Dini söker parlamentets förtroende för sin nya regering. Men även om han vinner en majoritet i parlamentet väntas Berlusconis anhängare hålla trycket uppe för att åstadkomma nyval så snart som möjligt. Det vill säga innan en någorlunda stabil regering har hunnit skriva om de lagar som har givit Berlusconi hans stora inflytande över italiensk TV, som är hans politiska plattform. Titti Nylander, Bryssel.
Januari 1995. Rysslands hamrande på Tjetjenien fortsätter.
Ryska artilleribeskjutningen mot huvudstaden Grozny har fortsatt idag medan det ryska bombflyget sätts in i södra delen av landet. Vår utsände medarbetare var idag på plats i Chatloy när det ryska flyget började bomba.
President Jeltsin har förbjudit bombningar av Grozny, men förbudet gäller uttryckligen bara huvudstaden. I övriga områden är det fritt fram och i de södra delarna av landet verkar luftangreppen bara öka och de är direkt riktade mot civilbefolkningen. Idag bombades staden Chatlois omgivningar i tre omgångar och jag blev själv vittne till det andra och tredje anfallet. I bägge fallen var det två flygplan som angrep i grupp. Det andra anfallet riktades mot en vanlig lastbil som åkte på en landsväg. Kort därefter fördes en död och två skadade till det lokala sjukhuset. Invånarna i Chatloy säger att staden med dess omgivningar utsatts för dagliga luftanfall hela det här året i vad som artar sig till rena terrorbombningar. Angreppen är desto mer cyniska som det finns en stor mängd flyktingar i Chatloy-området. De har flytt från Grozny för att undgå bombningar, bara för att mötas av nya ryska bombningar nere i bergen. Sten Sjöström i Chatloy i Tjetjenien.
Förbudet från president Jeltsin om flygbombningar mot Grozny som Sten Sjöström talade om har dessvärre inte inneburit någon lättnad för befolkningen i Grozny idag. Den pågående offensiven ska vara avslutad före den här månadens utgång. Då ska det beväpnade motståndet vara utraderat. Så uttryckte sig idag en segervis ledande rysk officer om den intensifierade krigföring som de ryska trupperna i Tjetjenien har påbörjat. Hela dagen idag har truppförstärkningar rört sig i riktning mot Grozny från Ingushetien väster om Tjetjenien. Av sifferuppgifterna om antalet stridsvagnar och pansarfordon att döma tyder det mesta på att det är en pansarbrigad som är på marsch mot huvudmålet för de ryska attackerna. I Grozny träffades ett stort bostadskvarter av artillerield. Våldsam eldgivning skedde idag mot järnvägsstationen och mot presidentpalatset. Allt tyder på att det ryska militärkommandot avser att försöka åstadkomma ett avgörande. Staden Grozny, normalt med 400 000 invånare, är närmast helt utrymd. I Stockholm sa idag FNs generalsekreterare Boutros Ghali att FN just nu i princip inget annat kan göra än att skicka hjälpsändningar och observatörer. Svenska Röda Korset startade idag Operation Tjetjenien, en hjälpinsats för de nödlidande. Till att börja med ska 3000 filtar och 40 ton kläder sändas. Röda Korset behöver 5 miljoner kronor som ska samlas in på frivillig väg. Idag sa representanter för den internationella Röda Korskommittén i Genève att striderna idag hade gjort det omöjligt att nå den hjälpstation som Röda Korset har upprättat i Grozny. Över flera andra delar av Tjetjenien så drog alltså idag det brutala kriget fram i en ökad omfattning.
I Moskva...